välkomna till God Ton, en podcast med mig, Per Lindgren, och med dig, Hanif Bali.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Lite frustrerande, för det är tredje gången vi kör om.
Ja, alltså, det är ju så att någon gång i min uppväxt så tror jag att det var någon så här enögd spågumma som tog in mig i något jävla cirkustält och sa att hon skulle lägga en förbannelse över mig. Och den förbannelsen innebär att all teknik kommer vända sig emot mig.
Vi hade en sån kille i gymnasiet. Så fort han var nära teknik gick den sönder. Han hade liksom någon form av curse. Han hette Christian Catalani.
Var han någon som på cirkus?
Nej, jag vet inte. Men han var så här, alltså det var verkligen när vi skulle lana. Så stoppade man in elkabeln och han var i närheten och liksom allt bara gick inte igång. Och så skrek alla på riktigt så här, gå ut ur rummet, så gick han ut och så började det funka igen.
Ja, men det är jag. Det är jag. Det är inte klokt.
Jag har samma grej fast inverterat.
Att alltså, du någon, bara får någon, teknik att fungera.
Ja, alltså någon säger, men det funkar inte. Jag gör som du sa och så går jag in och så jag gör det och så börjar det funka. Och så blir de provocerade för att men jag gjorde ju exakt det.
Jag hatar ju, jag älskar teknik när det fungerar. Det här är ju faktiskt den värsta typen av förbannelse mot mig. För att i ett parallellt universum så finns det en teknikintresserad Per Lindgren. Men jag hatar teknik eftersom att den skiten har vänt sig emot mig. Alltså, det fanns ju AI i mitt liv innan AI fanns. För all teknik hatar mig.
Ja, medvetet.
Men tror du
det är en vanlig, jag tror det är en vanlig åkomma. Jag tror ni borde göra en så här stödgrupp för varandra, någon form av mansgrupp, män som är hatade av teknik.
Ja, där vi kan göra så här handhjärtan mot varandra och så här, såna här applåder där man viftar i luften så att alla dövstumma ska vara med. Jag tror, men jag vet inte, för sig inte fan, det skulle ju bara sluta med att Zoom la ner och så sitter man där och viftar i luften ensam.
Ja.
Michael Collins har dött.
Oh my god, jag har ingen aning vem det är.
Det här är mannen som satt ensam i en plåtburk i svart vakuum medan Neil Armstrong och Buzz Aldrin skrev historia på månen.
Ja, just det, the loneliest man in the universe, eller vad det heter.
Ja, exakt. Så det, för de som inte är
Michael
med, alltså.
Collins, jag tänkte på, varför tänker jag på en trummare?
Alltså det fanns någon sån här, jag vet att det finns någon sån här politisk typ så här IRA-kämpe eller något sånt där som heter typ Michael Collins. Frågan är om det inte finns någon musiker, nej, Phil Collins.
Phil Collins tänker jag på, Phil Collins.
Han är väl...
Ja, exakt. Jag har för mig att jag läste om honom i Guinness rekordbok att han var typ världens bästa trummis eller något sånt.
Alltså, vem fan har liksom landat i den slutsatsen?
Jag har ingen aning. Alltså, det måste vara så subjektivt. Men Guinness rekordbok kände det i alla fall. Är inte de baserade någonstans där han kommer ifrån?
Ja, men det kan jag tänka.
Det är väl typ Dublin eller någonting.
Ja, de har suttit och druckit den jävla Guinness ihop. Men för de som inte är med då, alltså så här, Neil Armstrong och Buzz Aldrin, de åkte ner till månen medan då Michael Collins snurrade vidare i rymden. Men grejen var ju att liksom i den här plåtburken han befann sig i ute i rymden, där var ju han förmodligen ganska stolt. För liksom, det är ju ändå så att det är inte alla som får vara kaptener över en plåtburk i rymden. Men hur många kommer ihåg honom? Hur många kommer nu, efter då 50 år eller vad det är, hur många kommer ihåg, eller mer, hur många kommer ihåg hans namn? Även fast han alltså var tredje snubben med på liksom den expeditionen som tog mänskligheten till månen för första gången.
Ja, verkligen.
Men ändå, alltså så här, i hans liv och förmodligen i hans familjs liv och kanske liksom i grannskapet och sådär, så är det här skitbetydelsefullt. Man kan ju tänka sig att liksom han får konstant, eller får, det gör det inte längre, men har fått konstant berätta historier om det här, det han har upplevt och så vidare.
Vet du varför jag tycker synd om honom?
Berätta.
Så han har ju inte en sån här bredare name recognition som Buzz och så. Men du vet de här konspirationsteoretikerna som utgår ifrån, som tycker att det är fake och tycker att de här är bara ett gäng lögnare. De har ju satt hans namn på minnet. Så han blir ju trakasserad av dem utan att få the fame. Alltså Buzz och alla de här, de får ju liksom De får ju credden, men de får ju skiten också. Men de får ju credden också. Han får bara skiten.
Han får bara skiten.
Ja.
Och det, alltså, det kanske är så det är för Per Bolund. Alltså för att Per Bolund åkte på klimattoppmöte i USA. Och alltså, vad Per Bolund gjorde egentligen då var ju att han tjatade sig in på det här mötet och blev då inbjuden på nåder. Men fick sitta vid barnbordet. Och sen så försökte han spinna det som att han satte tonen för hela klimatmötet.
Ja, ja, ja. Det här är ju så jävla roligt. För jag kommer ihåg när Biden släppte sin lista på länder som skulle vara med. Mm. Och så här, Sverige var inte med.
Mm.
Och här är vi och har uppoffrat varenda jävla sugrör i landet.
Mm.
Och liksom gjort allt det här bara för, alltså symboliskt också. Liksom, trots att inga av våra sugrör hamnar i havet. Liksom. Mm. Det är så här, alla de här plasterna kommer från så här 7 floder i världen nere som inga ligger ens i Europa. Liksom.
Mm.
Men vi har gjort de här uppoffringarna för att ta på oss ledartröjan.
Mm.
Och sen väl när det är dags så är det ingen som lyssnar på oss.
Ja, men jag ser framför mig så här, Per Bolund kommer in på sitt kontor, liksom hans så här sekreterare har sagt så här, men nu har listan kommit på de inbjudna på klimatmötet. Han bara yes, så här, lättar lite på slipsen, öppnar en öl, sätter upp fötterna på bordet och bara läs högt vilka det är. Bara, men det är Kanada. Han bara,
eller
Kanada,
nej, bra, jag känner några där. Det är viktigt att vi tar kontakt innan och synkar med Trudeau och hans minister. Det är väldigt viktigt. Bra.
Exakt, bara, det är Australien. Han bara ring Australien. Jag vill han sitta med Australien innan liksom.
Bara, vi diskuterar gruvfrågorna med dem. Jag har en bra kontakt där också. Det är många australiensiska bolag som är engagerade här hos oss, så jag tror vi kan synka.
Mm. Och sen så liksom kommer de till slutet av listan så bara, vi har inte räknat upp Sverige liksom. Ja, så jävla beklämmande. Så jävla beklämmande. Men han fick kränkt. Komma då.
Han var kränkt. 100% ja. Kränkt.
Men liksom... Så han är ju liksom, han satte tonen lika mycket som Michael Collins satte tonen av månlandningen liksom. Men när Michael Collins dog så kom jag att tänka på att en person som heter Alan Shepard, han spelade golf på månen. Det här är alltså, han var den första amerikanen i rymden och han kom sen till månen på Apollo 14. Och då hade han med sig klubbhuvudet till en järnsexa, alltså en golfklubba.
Kung.
Och den satte han fast på en slags teleskopstav som de hade som verktyg.
Ja.
Och inför kamerorna då så slog han 4 golfslag, varav 3 misslyckades, men ett då gick väldigt bra.
Men hur gjorde han hålen?
Hål?
Han bara sköt. Han körde en range. Så att,
ja. Alltså han gick en golfrunda.
Okay. Men jag tänkte om han försökte liksom putta in den någonstans. Han gjorde ett litet månhål. Och
nej, men alltså han står som enhandsslag. Liksom.
Jaha, okej. Okay, ja.
Och man har senare uppskattat att eftersom månen har så låg gravitation och ingen atmosfär så kan en bra träff med den klubban ge att bollen flyger 1,6 kilometer.
Jävlar, det är det längsta golfslaget någonsin alltså.
Ja.
Helvete, vilket kung. Ja.
Ja, men det jag funderade över när jag tänkte på det här är alltså, det golfhuvudet, vad kostade det att ta med det upp till månen?
Åh, jävlar, det måste vara dyrt.
Ja, men alltså så här, jag har inte grävt jättemycket i det och jag tror att min siffra jag kommer fram till är alldeles, alldeles för låg.
Mm.
Men alltså så här, vikten på ett golfhuvud har jag efter mycket lite grävande kommit fram till ligger på runt 280 gram.
Ja.
Och jag försökte då räkna ut vad det skulle kosta att ta det till månen. Mm. Men liksom, jag hittade egentligen inga trovärdiga siffror. Som det här är bara draget i röven i hög grad liksom.
Mm.
Men nu för tiden så har man en massa målbilder om att det ska kosta max $2,000 per kilo för en resa till månen.
Mm.
Och det här är då en ambitiös riktning. Men jag hittade en artikel från 2020 som sa att 0,45 kilo kostade ungefär $10,000 att ens ta till rymden i dagsläget.
Jävlar, ja.
Och därför försökte man då ta fram material som astronauterna liksom ändå bär med sig för att då kunna vidga vad vi kan ta med oss ut i rymden. Man har experimenterat med ämnen liksom för att då, ja, men om vi ska bygga en månbas, för att vi ska slippa liksom ta med oss massor med ja, material till ett jättehögt pris. Så ett ämne man har experimenterat med är urea som finns i urin.
Mm.
Så forskare i Norge, Spanien, Nederländerna och Italien har då gjort experiment på det ämnet för liksom att i förlängningen utröna om man till exempel kan
så använda det. Så varje gång man är där uppe slår man en drill och förhoppningsvis går det att bygga en bas på det.
Ja, exakt.
Okay.
Du bygger en katedral av piss liksom.
Ja.
Men i USA det...
Men jag bara tänker så här, han måste ju, Michael Collins måste ju velat också bli historisk på något sätt.
Ja, visst.
Och han var ju i omlopp runt månen. Jag menar, folk hade ju varit i omlopp runt jorden tidigare.
Mm.
Men han var väl den första som var ensam i omlopp runt månen.
Alltså jag kan inte de här detaljerna.
Han måste ju varit den första att dra i bananen, så att säga. Han var helt själv.
Ja, men vad fan, om han är den ensammaste mannen i rymden,
ja,
så är man fan ursäktad.
Han sa ju, de höll ju koll på, så att säga, deras vitals.
Mm.
Och han sa ju att han svettades som en brud som snart ska gifta sig, för han var så orolig för att de här inte ska komma tillbaka. Och jag tror inte det är bara en cover up till varför han svettades så himla mycket när till NASA liksom.
Vad gjorde du det för? Mycket forskning. Men i alla fall då, när jag skulle liksom försöka utröna vad det här klubbhuvudet kostade, en väldigt grovt tillhuggen uppskattning då är att om 0,45 kilo kostar 10 000 dollar så kostar 280 gram 6 222 dollar. Och idag står dollarn i 8,34, vilket betyder att det är 51 891 kronor.
Det var för inte att farligt.
Precis. Och jag tror att det kostar mer. Men låt oss säga då, 52 000. Och då har jag inte överhuvudtaget, alltså jag har inte tagit i beaktning någon inflation eller något sånt där. Mm. Men vi säger det liksom, bara for arguments sake. Då kan man fundera över frågan, är det mycket eller lite? Du och jag är benägna att säga att det är lite, men alltså, är 52 000 kronor mycket eller lite för att man ska få skoja lite med fyra enhandslag på en golfboll i en otymplig rymddräkt?
När det kommer till vikt, alltså i relation till vad jag fan pyntade för den här diamanten Linnea runt fingret, då är det billigt. Han fick i alla fall typ 200 gram upp, det är schysst ju.
Ja, men precis, alltså det är ju det, du illustrerar ju någonting jag är inne på här, alltså det är en fråga som liksom är relativ till kontexten, alltså för jag tycker inte den här frågan riktigt låter sig besvaras helt och hållet som den är ställd. Alltså hade du satt på dig en rymddräkt på en dassig svensexa och så får du köra fyra bunkerslag på Ullna golfklubb, det är inte värt 52 000.
Nej.
Men nu handlade det om månen.
Mm.
Alltså, människan hade ju i och för sig redan landat på månen tidigare, men det är ändå liksom, det är ändå sensationellt att människorna är på månen. Och kanske just på grund av att människorna har varit på månen tidigare, så är det ju relevant att liksom på något sätt salta upplevelsen lite. Alltså,
vet du vad som är sjuka med den här Michael Collins?
Berätta.
Så han slutade ju på NASA för att bli så här administratör i typ Smithsonian Space Museum.
Mm-hmm.
Administratör, tänk vad tråkigt.
Mm-hmm. Ja.
Och sen så kommer det fram i efterhand att han var planerad till att vara med i den sista månfärden. Så han skulle vara den sista mannen på månen, på Apollo 17. Men han slutade.
Nej, men vad fan.
Ja, det är tragiskt.
Han är ju liksom... Han är ju bortglömd.
Mm.
För alltid på grund av detta.
Ja.
Ja. Men det jag menar är så här att liksom, i och med att redan berättelsen var gjord att så här, vi har landat på månen, människan har varit på månen, så är det ju någonting i att säga okej, du behöver liksom up your game om du ska bli historisk. Och då har man ju liksom ändå fått till lite wow-effekt av att någon spelar golf på månen. Alltså fan, jag sitter nu, alltså nästan exakt 50 år efter att det hände, så sitter jag här och pratar om de där golfslagen. Det hade ju inte jag gjort ifall det bara var en jävla promenad, liksom, för den var redan gjord. Och jag skulle säga att det där klubbhuvudet som då kostade 52 000, och du håller ju med om det, alltså det är värt det många gånger om. Alltså, jag menar att det är värt minst 100 gånger om. Alltså publiciteten som det har givit har naturligtvis givit att NASA haft lättare att driva in pengar för olika slags rymdprojekt och sådär. Och det är väl investerade pengar om ambitionen är...
Ja, magin kring det och allt det är för 50 000. Det får du inte ens en jävla annons i tunnelbanan för.
Nej, nej, precis. Så att om ambitionen är att få liksom mänskligheten ut i rymden och lära oss mer om den världen och sådär, då är det här väl investerade pengar. Det vilar på den bräckliga kalkylen av mig. Jag har det beaktande, men även med 100 gånger det priset så är det fan, det är väl investerade
pengar. En halv miljon hade det varit värt det.
Ja.
Vad fan, tror du inte någon Nisse har lagt mer än en halv miljon på en golfresa någon gång?
Det hade varit det med 5 miljoner också. Så här, det är liksom, det är värt det. Men det är ju liksom ändå, alltså det är ju ändå så här frågan. Du och jag, du är ju för någon slags här intergalaktisk dekadent utopia.
Ja.
Och jag är ju någon slags jävla UFO-foliehatt.
Ja.
Så att vi liksom säger så här, det är värt det. Det är ju liksom, det är ju frågan ändå. Alltså för det här är ju åtminstone i hög grad, om inte till 100%, finansierat med skattemedel. Ja. Och då menar jag att man liksom måste inleda med frågan, är det här så allmänt angeläget att det ska finansieras med skattemedel? Alltså att en UFO-foliehatt och någon slags intergalaktisk dekadent utopia-fåne tycker att det är ballt att någon spelar golf på månen, det är i den diskussionen ganska irrelevant.
Ja, kanske. Ja.
Alltså, det är liksom...
Jag måste tyvärr medge det.
Ja, det är inte oss som individer som den här typen av aktivitet ska gynna, utan det är ju alltså, när pengarna tas från skattebetalarna, alltså i det här fallet amerikanska folket, så måste det vara någonting som är angeläget för det amerikanska folket som helhet, som grupp.
Yeah.
Så vad jag försöker säga är att den subjektiva synen på vad som är väl spenderade pengar är inte det relevanta när man pratar om spenderade skattepengar. Och utan att grotta ner mig för mycket i liksom, om det är rimligt eller orimligt att lägga skattepengar på just rymdprogram och så vidare, så tycker jag att det här perspektivet är så smärtsamt frånvarande i den svenska debatten. Alltså, att när skattebetalarnas pengar spenderas så ska man alltså fundera över om det är angeläget för gruppen som betalar skatten.
Ja.
Och jag blir så oerhört provocerad av att frånvaron av det perspektivet finns liksom inte minst inom högern. Alltså, jag jobbar ju då för Skattebetalarnas förening, och jag har tidigare sagt att jag inte vill blanda ihop mitt arbete för mycket med podden, och så är det fortsatt, men det finns ändå liksom vissa saker som jag trillar över i jobbet som jag helt enkelt inte kan hålla mig från att prata om här. Och så här är det, Slöseriombudsmannen, eller Slöso, det är då en institution som ligger under Skattebetalarnas förening. Och Slöso jobbar då med att synliggöra och granska slöseri med skattebetalarnas pengar.
Jag har en bok här. Precis, den står här bredvid mig. 100 sätt och typ 101 sätt att slösa på skattebetalarnas pengar. Och Martin Borg som var den första slöson, va? Han var inte första, men han var den som gjorde ett bang, så att säga.
Han gjorde en stor dokumentär. Ja. Om slöseriet som fick bra genomslag.
Ja, han gjorde två modell.
Vad sa du?
Han gjorde två. Han gjorde ju 800 miljarder. Och sen gjorde han 1200 miljarder.
Ja, precis.
Ja, riktigt bra, båda två. Jag tipsar er alla att se den. Men ha så här blodtryckssänkande medicin nära, för man blir ju helt galen.
Mm. Ja, men precis. Så han fick ju väldigt bra genomslag av det där. Och idag så är då det är Josefin Utas som är Slöso.
Och tidigare miljöpartist, va?
Miljöpartist och tidigare medborgerlig samlingpartist.
Mm.
Och sådär. Och det är hon som sköter allt runt Slös och själv. Och hon liksom... Hon kan ju såklart ha oss andra då som bollplank och så. Men mm. hon äger liksom innehållet själv, om man säger mm. så. Och de gångerna jag bollar Slös och innehåll med henne så slås jag ofta av att saker jag ser som självklara mm. inte alltid är självklara. Alltså saker jag tror att människor som ogillar slöseri med offentliga medel ska ogilla. Liksom, ibland så gillas det av människor som säger sig ogilla slöseri med offentliga medel.
Jaha.
Som alltså högermänniskor.
Som vadå?
Jo, men alltså... Man kan ju liksom, alltså så här, man skulle kunna rycka på axlarna och säga så här, skitsamma, ja, ja, vissa tycker att det ena är slöseri och andra inte, och så där. Det är inte så noga. Men mm. jag menar att jo, det är så noga. Det är precis det är. Alltså vi lever i ett socialistiskt marinerat land
mm.
där inte ens högern, alltså högerns väljare reagerar inte med avsky på slöseri med skattebetalarnas pengar. Så hur i helvete ska vi någonsin kunna sänka skattetrycket om inte ens högerväljare tycker att slöseri med skattebetalarnas pengar är förjävligt?
Nej, men nu blir jag blir så jävla provocerad på förhand nu. Jag vill veta, vad är det högern missar?
Ja, men jag ska egentligen bara prata om ett exempel, men det får liksom illustrera det som är det fenomenet, återkommande. Liksom. Ja, mm. alltså det är ett exempel på slöseri på kommunal nivå.
Mm.
Och så här, jag menar som sagt då att allt måste börja med vad som utgör det gemensamma åtagandet. Kommunallagen 2.1, alltså andra kapitlet, första paragrafen, säger, citat, kommuner och regioner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Slutcitat.
Det är ju så jävla brett.
Ja. Och jag skulle säga att det här lagrummet, det bemyndigar liksom kommuner att göra det som kommuninvånarna då har anledning att förvänta sig av kommunpolitikerna, helt enkelt. Mm, mm. Men det är också det här som jag menar att ska vara handlingsdirigerande för vad kommunerna ska syssla med. Alltså angelägenheter av allmänt intresse.
Ja, men det är som en jävla gummiparagraf.
Jo, precis. Och det är det som behöver bli stringent. Jag blir helt jävla tokig på det. Alltså...
Det är ganska intressant. I den kommunala sektorn så finns det ju så att säga skallkrav på kommunerna på vad de måste göra. De måste ha ett bibliotek, de måste ha liksom skolor, de måste ha... Alltså det finns... Måste, men det finns inga så här... Det finns inget så här... Ja, förutom utrikespolitik. Men det hindrar ingen i alla fall. Så får kommunerna göra fan de vill liksom. Det finns inget tak uppåt liksom.
Nej, jag vet. Och det där är ju knepigt hur mycket man ska reglera det. Mm. Alltså, för jag menar, det finns ju ändå liksom en poäng i det kommunala självstyret och sådär, men alltså utfallet blir ju så jävla provocerande mellan varven.
Mm.
Och jag jobbar ju då med kommunikation för skattebetalarnas räkning, och det händer att då, alltså det händer att jag lägger upp saker på sociala medier för skattebetalarnas räkning som inte i varje atom är vad föreningen ställer sig bakom. Mm. Alltså i vissa fall kan man till och med dela något som man inte håller med om alls, men då brukar det i och för sig vara med en tillhörande text om att det här är någonting man vänder sig emot. Men i varje fall så är det så att man i sociala medier kan sprida saker som är tankeväckande eller intressanta.
Mm.
Men det behöver inte betyda att man tagit reservationslös ställning för eller emot någonting.
Mm. Mm.
Så att liksom, så sociala mediekanalerna blir liksom då som ett sätt att sprida skattepolitisk diskurs eller vad man då vill. Liksom.
Ja, ja.
Och jag ska inte säga hur Josefin har resonerat i vad hon har lagt upp. Men så här, Slöso då skrev ett inlägg på Facebook nu i veckan. Och som sagt, jag ska inte lägga ord i munnen på henne, men jag läser det som att, alltså det är förvisso liksom en kritisk ton, men ändå ett resonerande inlägg som liksom överlåter åt läsaren att avgöra vad han eller hon tycker om den här företeelsen.
Mm.
Så här stod det, citat. Malmö stad har 2 gånger hittills anordnat Nallenatt. Ett event där barn lånar ut sina nallar eller andra gosedjur till guider för en upptäcksfärd på Torups slott. Vad som händer i gosedjuren på slottet kan följas genom bilder som tas och läggs upp på Instagram. För varje event har kommunen betalat 9 500 kronor. Om detta lär barn om Torups historia, vilket sägs vara ett syfte, är nog tveksamt att döma av filmer och bilder. Och nog för att det är coronasäkert skoj för barn, men måste det verkligen göras med skattepengar? Handlar det om lite pengar? Beror på hur man ser det. För motsvarande summa som ett event kostar kan man boka en superior suite på 50 kvadratmeter på Grand Hotel i Stockholm med utsikt mot vattnet. Eller är det så billigt att alla 290 kommuner börjar satsa på detta hela tiden? För skattepengar bör i alla fall aspekten beaktas att de skattepengar som läggs på något inte kommer att kunna läggas på något annat, slutcitat. Och det här är ett sånt inlägg som jag visste innan att det skulle läggas upp. Och mitt spontana inspel var så här, ja men det är ju hål i huvudet att kommunen ska bränna pengar på det här skräpet. Mm. Så för mig är det här liksom, ja... Det här är i runda slängar 4 sån här rymdstjärnsexor ifrån angelägenheter av allmänt intresse.
Ja.
Och jag var ju inte ensam om den åsikten. Alltså de allra flesta tyckte att Malmö stad än en gång, får man ju säga om den här jävla kommunen, alltså att de har lyckats då med att hitta ett nytt kreativt sätt att pissa bort skattebetalarnas pengar. Men...
Som de inte ens har täckning för i sin egen kommun.
Ja, men precis. Alltså det är ju utjämningen också. Ja. Precis. Och sen så, alltså så här, på alla såna här inlägg så finns det ju också alltid den här liksom den uppenbara motreaktionen. De som bara tycker att alla skattefinansierade satsningar är någon slags gudagåva. Alltså att allting är rätt så länge det är skattefinansierat. Liksom. Det finns ju sådana som kommenterar på sådana saker också. Men då kan man ju på något sätt bara avfärda. Det som är det märkliga är ju de som är av allt att döma högerväljare.
Mm.
Som vänder sig emot att Slöso har skrivit det här. Och det är liksom inte första gången. Det händer titt som tätt att liksom påstått högerväljare, eller inte påstått, men av allt att döma högerväljare, de ikläder sig en slags så här sanningssägarroll och ska berätta för Slöso vad Slöso ska göra. Vad som är det ingår i Slösos arbetsbeskrivning.
Är det här motsvarigheten till folk som blir så här upptäckta och köra för fort och så ska de berätta till polisen vad de egentligen borde göra?
Exakt! Exakt! Så här, egentligen borde Slöso bara rapportera om infrastruktur, Nuon och Vasaskeppet. Allt annat är petitesser, liksom.
Ja.
Ja, och här då vill jag dra en lans för värdet av principer. Jag vet, alltså du är ju en person som orienterar efter utfall, och det har jag full respekt för. Jag är benägen att hålla med dig i mångt och mycket. Men för att få det önskade utfallet kan principer tjäna ett viktigt syfte. Inte minst för vilsna högerväljare som inte vet vad slöseri är. Alltså för det första, Slöso uppmärksammar stora och små slöserier. Vad som är stort och smått är liksom jävligt relativt beroende på kontexten. Men principen är ju densamma. Ge fan i att slösa med skattebetalarnas pengar. Och under inga omständigheter är det rimligt för en vanskött kommun som Malmö att slösa bort skattebetalarnas pengar på att nallar ska få sova på slott. Och då kommer den här låtsashögen och invänder med orden:
det här handlar om barn!
För det är nämligen så att när man kan svepa in det här vidriga slöseriet i en skrud av gullighet, så förlåter låtsashögen allt. Om det är liksom gulliga nallar som ska sova på slottet, eller det är gulliga barns nallar, då är allt förlåtet.
Men det här är en klassiker. Alltså, borgerligas kulturkonsumtion är okej att subventionera.
Ja.
Låtsas högern, det är ju så här folkpartism. Då är det så här, ja, det är dåligt med slöseri och vi låtsas vara höger, men just stödet till den formen av film jag gillar.
Ja.
Det är viktigt.
Ja.
Stödet till den formen av balletten jag tycker om. Det är viktigt.
Precis.
Min operakonsumtion måste subventioneras.
Exakt, exakt.
Och sen så tycker man att det är fel att... Ja, man skulle tycka direkt att det vore fel att kommunen höll en rockfestival eller något sånt. Liksom.
Precis, och det är därför jag menar att det är en principiell fråga.
Ja, men det
måste liksom slå likadant. Ja,
jag tycker också att det är en kulturfråga. Om din kommun är så pass jäkla illa kontrollerat att den kan slösa 10 000 på skräp, då finns det inget som håller den från att slösa 10 miljoner på skräp.
Exakt. Exakt. Det handlar ju om att man ska bygga ett förhållningssätt kring respekt för skattebetalarnas pengar.
Mm.
Alltså du kan inte, alltså i stort och smått. Alltså samma idioti som präglar det lilla beslutet kommer ju prägla det stora beslutet. För de har ju inte respekt för skattebetalarnas pengar.
Mm.
Och alltså det är så jävla provocerande det här med den här gullighetsfaktorn. Liksom, alltså om jag fick för mig att börja sticka gulliga strumpor med djurmotiv, små kaninstrumpor, då kan man ge sig fan på att det kommer komma någon jävla näringsstöd av någon kommunpolitiker som är givmild med andras pengar.
Mm.
Och om Slöso då skriver så här, ja, typ skattebetalarnas pengar gick till djurstrumpor, då kommer ju låtsashögan rida ut till försvar och slöseriet och säga, men vadå, kom igen nu, det är bara några jättegulliga kaninsockor. Mm. Och vad är 20 000 kronor när man tittar på hela budgeten? Alltså de hajar inte att det är principen som behöver hållas för att fördämningarna inte ska brista.
Och, men det är ju, tittar man på kultur, alltså också många veckor små, alltså
ja.
Det är ju, tittar på Malmö så är det just på kultursidan de har enormt mycket slöseri. Alltså delvis ja. Har de byggt såhär, konserthus och skit som har kostat hur mycket som helst.
Mm.
Och sen har de gjort ett eget soundtrack med ljud från Malmö.
Mm.
Och alla de här sakerna går ju, alltså, vi indikerar ju på att det här är ju en kommun där de fläskar på i budgeten på saker som är allt annat än kärnuppgifter för kommunen, allt annat än det liksom det bortom kärnuppdraget för kommunen, men också så har de ju, alltså det, i Malmö är 10% av alla barn får en orosanmälan i Malmö.
Ja.
10% av alla barn får en orosanmälan. Tror du de har resurser att hantera de här?
Nej, men vad fan, oroa dig inte, för deras nallar kan få sova på slottet.
Ja, det något säger mig också att det är inte de, så att säga, det är inte barnen till de som kanske behöver insatser. Det är inte deras nallar som sover på slottet.
Nej,
det är nog förmodligen en ganska välmående medelklassen som inte hade liksom påverkat någonting alls om de får sova på slottet eller inte.
Nej, jag vet. Och jag menar, alltså det här är skett då två gånger. Så de har lagt 19 bazookas på det här. Och det här eller Instagram-kontot där man då kan följa nallarnas färd runt slottet har alltså 88 följare. Tror du det är välinvesterade pengar eller? Det är ju inte en jävel som liksom kollar på de här jävla nallarna, och det är inte heller en jävel som lär sig någonting om kulturhistoria eller någonting annat av det där kontot, utan det är några kulturtanter som gossar med nallar på ett slott.
Nej,
det är jävla provocerande. Men det är inte hälften så provocerande som att den här låtsashögen inte provoceras av det.
De bara kommer in och skriker, men det handlar ju om barn.
Exakt.
Men det är, också, det är inte barn. Det är samma sak när man tittar på så här, kommunala badhus och så.
Mm, mm.
Och då finns det ju någon tanke i bland svensk höger att om inte kommunen bygger badhus kommer ju ingen bygga badhus.
Mm.
Men problemet är att ingen kan bygga badhus för kommunen bygger badhus. Alltså det man inte ser är också är ju alternativkostnaden. Vem ska konkurrera med undanträngningen? Nämligen hur, och det finns ju privata badhus som är skitfeta. Jag vet inte om du liksom bara på dem. Det finns i Örebro och så vidare och så vidare.
Nej, eftersom det inte är 12. Men...
Ja, jag älskar badhus.
Mm.
Och det, jag älskar äventyrsbad, har gjort det sedan jag var liten. Och problemet är att det finns inte underlag för dem i kommuner som, ja, med exempelvis i regioner som Stockholm, för att de konkurreras ut av kommunala liksom, när Upplands Väsby tar 200 miljoner av skatt, 300 miljoner av skattepengar för att investera i sitt badhus, hur ska då en privat investering kunna göra det när kommunen praktiskt taget lånar gratis och har liksom oändlig dragningsrätt hos skattebetalarna? Så det är klart att det undergräver ju marknaden för en eventuell privat aktör. Men det är inte som att det saknas i länder som i Spanien och Italien, Tyskland och så vidare privata äventyrsbad.
Nej, men precis.
Och det är det som är problemet. Det är samma sak som Skara Sommarland och så vidare. Det är vanligare ute på landet för att små kommuner har inte kapaciteten, alltså den ekonomiska kapaciteten att konkurrera med stora regionala liksom badhus. De försöker ju ibland. Men i Stockholm sker ju det, och det är därför det inte finns några privata äventyrsbad i Stockholm. Men, men så fort du börjar prata om det så är det så här: vadå, vill du inte att barnen ska ha ett badhus? Nej, men alltså, finns efterfrågan, kommer marknaden lösa det? Alltså jag förstår, det finns marknadsmisslyckanden överallt. Och där kan man ju kanske motivera, men badhus är inte ett marknadsmisslyckande. Så att säga. Det löses på, överallt annat på jorden. Och detsamma ger med så här, gulliga historievandringar i slott och skit. Det är också, det är inte ett, det är liksom, det finns ingen, om det finns en efterfrågan på det, då kommer det skapas.
Ja, exakt så. Och precis, och det är inte heller så att de, så som jag sa, det är inte heller så att de lär sig en jävla kulturhistoria av detta.
Nej,
det
att
är
man
bara
ett
jävla svepskäl.
Men det är ju, det här är ju en sån här klassisk, du sväller en offentlig myndighet eller institution, den sväller och sen så får man massa pengar, sen måste den hitta på saker för att den ska motivera sitt existensberättigande liksom. Och då hittar den på massa saker och hittar nya sätt att och kosta skattepengar, och sen så går de tillbaka till politikerna och säger, men titta, vi har ju brist på pengar, vi behöver ännu mer pengar. Och så, så går, och så bara sväller det konstant, tar aldrig slut. Blir bara mer och mer och mer och mer. Och det är ju därför det är liksom, väl när man släpper på kranen för första början, det är då det börjar ticka pengar för evigt.
Precis, och det är inte heller bara så här, alltså jag tog upp det här gullighetsfaktorn och barn och sådär, men det är inte bara det, alltså det är inte bara det som gör att låtsashögern liksom kastar allt kritiskt tänkande över bord, utan även begrepp som kultur gör att liksom, då backar låtsashögern långsamt bakåt för det här liksom, de strör pengar framför sig medan de backar bakåt. För, alltså varje gång slösar liksom riktar kritik mot att någon kreativ jävel har bajsat på en vägg i Folkets hus för en mille, eller liksom att kommunen har betalat 100 lax för videokonst där någon konstnär ligger och tittar på Netflix och filmar sig själv typ. Alltså, då är det så här en ängslig låtsashöger som bara långsamt backar bakåt och kastar pengar framför sig. För det ryms inom det skyddade ordet kultur. Och kultur får man inte ha några åsikter om. Alltså, och det här gör mig så jävla irriterad.
Det är folkpartister. Det är folkpartister. Det finns inga som bygger fler kulturhus i det här landet än folkpartister. Det är konstant konflikt i varenda kommun jag satt min fot i. Så har det alltid varit att Folkpartiet vill ha någon ny dyr kulturhus. Vad vill ni göra med den? Det är oklart, men den ska vara ny och dyr och lyxig. För det är viktigt. Kultur, det är viktigt. Och det är inget så att säga kulturutövande som, så att säga, som de vurmar för, som det finns en faktisk efterfrågan på. Där vill de ställa liksom, sätta krokar för benen för. Om det är från gaming till alla de här sakerna. Det skiter de fullständigt i. Det är kultur som ingen efterfrågar. Där ska pengarna plöjas ner, för det är fint. Och de går ju runt också. Och det jag tycker är det mest sociala med det här är ju också att de går runt med den här självgoda uppfattningen att de vet vad bra kultur är. Pöben är dumma i huvudet. Så de ska fostra folket på vad de ska tycka om. Och det är en sån jävla sossinställning till skattebetalarna.
Ja.
Nämligen så här, ni är dumma i huvudet som lägger era privata pengar på de här sakerna. Jag tänker nu ta från era privata pengar där ni helst skulle vilja lägga på annan kulturkonsumtion och lägga på någonting jag tycker att ni borde konsumera.
Precis.
Det är en sån fälleri,
en jävla liksom muralmålning av någon avliden gängledare liksom.
Ja, ja, verkligen.
Jag är så jävla förbannad på det. Och alltså att, alltså det som gör mig så oerhört provocerad är att liksom, om inte ens högern upprörs över slöseri med skattemedel, vem fan ska göra det då? Mm. Hur i helskotta ska vi kunna sänka skattetrycket i det här högskattelandet om vi har en så desorienterad höger,
men de är inte höger,
som inte liksom skriker högt när man ser det här slöseriet?
Men det är det. Vi måste ju så att säga komma till det, samma slutsats som resten av världen har gjort, nämligen att de här socialliberalerna är inte höger. De är inte höger. De är sossiga borgare.
Here, here.
Som är precis lika förmyndare och tror exakt lika mycket på social ingenjörskonst. Det enda stora skillnaden är att de också vill sänka liksom, de liksom vill sänka några värnskatter för något, för någon grupp de tycker är beaktansvärd. Men i övrigt så när det kommer till kostnader så vill de brassa på lika mycket som sossarna. När hörde du sist en folkpartist går ut och säger att det här borde vi skära ner i? Nej, de vill ju sänka skatter, men de vill att Moderaterna gör nedskärningarna åt dem så de kan sänka de skatterna. Och så ska de stå på barrikaderna och säga nej, det här borde vi bevara. Usch, usch för den onda högen. Vi vill bevara det här och sänka skatten. Men det är ju knappast så att de tar... Att sänka skatten handlar ju inte bara... Och det här tycker jag man pratar alldeles för lite om. Nämligen att sänka skatten är ju inte bara att sänka skatten. Sure, du kan göra det med visst reformutrymme. Men du måste ju också sänka utgifter. Du måste ju också säga... Du, det här ska inte det offentliga ta notan för. Vill du göra det här får du ta notan själv. Men...
Ja, och... Det man måste ha i åtanke då är ju just det här, alltså där, egentligen där jag började. Du och jag gillar de här rymdgrejerna. Mm. Alltså det betyder inte att man behöver vända sig mot företeelsen som sådan.
Nej.
Alltså det är bara det så här, okej, men vi måste fundera över ifall detta är liksom en angelägenhet för oss som folk, den här folkgruppen, oavsett om det är liksom kommuninvånarna eller om det är svenska folket eller vilka det nu må vara. Så är det så här, okej, är detta så gemensamt angeläget att vi ska gemensamt bekosta det? Det är det som är kärnan. Inte om du som individ tycker att det är gulligt med några jävla gosedjur på ett slott.
Vet du vad man hatar?
Ja, var ska jag börja?
Man hatar när den onda, konspiratoriska fiskmåshögen får rätt.
Gör man det? Ja, det gör man väl.
Men det är det värsta som finns i det här landet. Och alla ignorerar det faktumet när det sker. Du vet, det kan ske, det kan vara om invandring, det kan vara andra frågor. Ibland får den här skränande svansen av onda Hanif Bali-följare rätt.
Är det Hallengren du ska prata om?
Nej. Det är inte Hallengren. Sånt här sker då och då. Och det är liksom pinsamt och jobbigt. Mm. Exempelvis, nu verkar det skifta i kusinäktenskap. Har du märkt det?
Ja, just det.
Expressen ledare gick ut och skrev en ledare utan signering, va? Det var inte signerad ledare, utan det var ledarredaktionen.
Ledarredaktionen liksom.
Ja, och de gick ut och krävde att man skulle förbjuda kusinäktenskap. För att trots att det är en inskränkning av människors frihet så blir utfallet att fler människor får frihet. Varifrån känner jag igen,
Den här argumentationen från någonstans?
Det kommer någonstans ifrån. Hur som helst,
Men nu kommer vi få så här 14 SD-snubbar bara... Ja, SD är det som har sagt det. Eller så var det Hanif.
Ja. Men hur som helst, hur som helst, det är kul att de har valt att göra det. Men det är inte det. Det är inte det. Nej, det handlar faktiskt om PISA. Och vad som har skett är ju att 2018 kom ju PISA-resultaten och alla från sossar till folkpartister blev ju så här: titta, vad bra det går. Och jag fick ju en bad gut feeling direkt och jag bara, nej men det här kan inte stämma. Det finns inget som indikerar på att svensk skola skulle ha blivit bättre. Det finns liksom, det finns ingen indikation på att alla de sakerna som jag tror är bra för en skola inte har implementerats och att det skulle bli bättre. Jag valde ju att gräva i det här PISA-resultatet, så visade det sig att man hade exkluderat 11% av eleverna, och av en slump hade man också exkluderat av, så att säga, de svagaste eleverna, nämligen de med invandrarbakgrund. Och det man hade helt enkelt gjort, det var, tyckte man att de hade för dålig svenska så fick de inte göra provet. Och du har rätt att exkludera sådana elever enligt PISA, men det får max vara, jag tror det var 4% eller 3%. Det var en väldigt låg summa. Sverige hade exkluderat 11%. Och jag tror vi tog upp det i podden tidigare, just där att det blev ett jävla liv om det här. Och grejen är att folkpartister vill ju liksom slå sig för bröst och säga att Björklunds skola, de minigrejerna han genomförde och för det mesta var faktiskt skräp. De sakerna han gjorde, det är det som har räddat svensk skola. Och sossarna vill ju också ta credden för det här och säga, titta, vår skola pekar äntligen åt rätt håll, och så får ministern stå där och dela ut, liksom stå, slå sig själv på axeln att nu pekar skolan åt rätt håll. Men det man har valt är ju att exkludera, så att säga, den jobbigaste gruppen och där vi faktiskt har problem i skolan, nämligen de med låg ekonomisk, liksom socioekonomisk bakgrund, och ja, men där de flesta är invandrare och där vi också har människor med otroligt svaga språkkunskaper. Och det intressanta är, även om du exkluderar den gruppen, så är det ju måttliga förbättringar sen tidigare. Och det är också sen tidigare då man inte exkluderade den gruppen. Som just såg det, alltså riktigt mörkt ut. Så frågan är, om man hade exkluderat den gruppen förra gången, då hade det sett ännu bättre ut förmodligen. Så det är inget som, det ger oss ingen, så att säga, riktning på om skolan blir bättre eller sämre ens för de inrikesfödda. Och det här är ju det som är det konstiga med hela det här, hela den här selektionen. Och det här påpekades ju under när resultatet släppte, och det gick liksom, folk gick bananas mot den dumma konspiratoriska högern. Jag kommer ihåg att Liberalernas skolpolitiska utredare gick, hoppade på Moderaterna och tyckte att vi spred konspirationsteorier och såna här saker. Och nu får de äta upp det. För nu har det ju avslöjats, alltså Riksrevisionen har ju granskat det här och visat på att ministern visste om att det här skedde. Visste att det var felaktigt och sket i det och mörkade det. Och det visade sig vara liksom, ja, men det var en mörkläggning. Och det var, resultatet är inte värt vatten.
Nej.
Och då blev det så där igen. Den onda, dumma, konspiratoriska högern fick rätt.
Alltså det är så jävla kul att han, alltså Anna Ekström då, hennes statssekreterare Erik Nilsson, som då han har jobbat på Skolverket så där. Han skrev några dagar efter att, alltså, den här fel, alltså PISA-rapporteringen, när den kom och liksom det blev en debatt om just detta, då skrev han just det här ordet om att det var konspirationsteorier. Det är ju verkligen så här, det åldrades inte så jävla bra just nu.
Jo, det behövs, alltså, varför behöver man en konspirationsteori att Sverige jobbar, nej men ni får exkludera folk som har dåliga språk, alla erkänner ju det. Alla erkänner att man har gjort det. Och sen så alla som tycker att det är fel och att det därmed inte visar på om skolan har blivit bättre eller sämre i och med att man exkluderar alla de i störst behov. Det blir en konspiration. Man behöver inte konspirera.
Nej.
Det enda konspirationsteorin som finns, det är att, ja, det är uppenbart att det varit en konspiration i utbildnings departementet att hålla käft om att det här är problematiskt.
Visst.
Men ja, nu har det ju exponerats och den onda högen fick rätt igen. Och då undrar man ju någonstans, okej, kommer det bli någon form av ursäkter till människor som har liksom som var först på bollen och kritiserade det här? kommer det vara någon form av självinsikt. Och än så länge så visar man ju noll på detta. Utan alla bara vänder blad och går vidare. Som ingenting har hänt.
Mm.
Därutöver så är det ju ganska depraverande egentligen. För det visar på hur mycket bättre Sverige har resultat om vi inte har med invandrarna.
Mm.
Alltså vi hade varit en starkare kunskapsnation om vi exkluderade de nya, alltså 11% av eleverna. Det är katastrof.
Mm.
Det är ju sån jävla underbetyg. Och det är ju det som folk... Så just nu alla fokuserar alla på Anna Ekström och så vidare. Men det jag tycker är att folk fokuserar ju inte på, än så länge, på vad det här egentligen säger. Nämligen, om de här 11% inte hade varit här, så hade våra resultat varit så mycket bättre.
Mm.
Och det är det som är som egentligen de skrämmande uppgifterna i det här, i den här katastrofen. Nämligen att det blir så svart på vitt att om du har fler utrikesfödda elever med den invandringen vi har, så sänker det Sveriges konkurrenskraft som en kunskapsnation.
Ja, eller är det 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 säger? Alltså vad det säger är väl att den gruppen håller tillbaka genomsnittet.
Ja.
Alltså det är ju egentligen inte så. Absolut, att de i toppen blir mindre konkurrenskraftiga. Alltså, däremot så är det så här... De är ju helt enkelt som sänken för statistiken.
Ja, men det är ju det. Att de blir ju sänken på den statistiken, absolut. Men det är ju inte så att de här inte kommer vara sänken för Sverige senare ju.
Nej, men det har du ju rätt i. Eller det är väl en, liksom,
ett land producerar ju ett genomsnitt.
Ett rimligt antagande.
Ett land utvärderas ju efter sitt genomsnitt, så att säga. Att det kommer finnas lyckliga och rika och framgångsrika människor i framtiden också. Det är ingen som förnekar. Därtill ska du ju se att utrikesfödda och utrikesfödd bakgrund i Sverige är ju en ökande andel. Antalet inrikesfödda i det här landet har ju minskat med 100 000 personer. Alltså de har ju minskat i absoluta tal. Inte bara i andel, utan i absoluta tal har man ju minskat. Vad menar du?
Vad då minskat? Har man minskat antalet inlandsfödda?
Alltså andelen med svensk bakgrund i Sverige, alltså med svenska föräldrar. Mm. Antalet i absoluta tal sedan år 2000 har minskat. Det är 100 000 färre svenskar nu. Trots att vi är 2 miljoner fler invånare, så är det 100 000 färre svenskar nu än vad det var år 2000.
Mm-hmm.
Vilket betyder...
den svenska populationen, liksom, den etniskt svenska populationen ligger för lite, och så har vi hög invandring.
Exakt. Så det är ju också i och för sig en sån här som har avfärdats som en konspirationsteori, att vi håller på att byta ut vår befolkning.
Mm.
Det är också avfärdat som en högerextrem konspirationsteori. Och det har ju gått så långt att Tobias Hübinette, som är den här woke antirasistiska forskaren, han har ju börjat på sin blogg börja så här följa demografi ganska noga. Och landar i slutsatsen att jo, absolut, svenskar håller på att bli minoritet i landet. Det är ju också ett sånt där faktum som fortfarande är ett högerextremt faktum.
Mm.
Och de projektioner som finns där svenskar inte är det, inte blir det, den tyder ju på en sån kraftig åtstramning av invandringen som vi ännu inte sett. Än så länge har ju den här regeringen... De planerar ju fortfarande för att det ska liksom invandra ett helt jävle varje år.
Just det.
Så, och det här ska vi liksom klara galant. Och det är bara att titta på förskolesituationen. Alltså, tittar man på andelen... Det här påverkar ju skolväsendet också. Det handlar ju inte bara om så här, men nu ska vi få skolan bättre. Det går inte att hitta... Det är svårt att hitta förskolor nu. Särskilt invandratäta områden. Där föräldrarna, en svensk förälder, kan kommunicera med förskolepersonalen.
Mm.
Så segregerade är de. Och jag menar, hur ska du då kompensera? För jag ser sådana idéer bland Moderaterna också. Till exempel obligatorisk förskola. Det driver Liberalerna och Moderaterna. Och då tycker man att så här, ja, men vi tycker att invandrarbarn borde gå förskola, för det har vi sett resultat från Danmark som visar att det hjälper invandrarbarn. Ja, förutsatt att de hamnar i en dansk förskola. Men hamnar du i en förskola där alla pratar arabiska, ja, det kommer ju inte hjälpa.
Nej, visst.
Och det är här... ja, men återigen, demografi trumfar alla era reformer, all social ingenjörskonst, allt sånt trumfas av demografi. Och jag tycker det är faktiskt ja, men det, jag är väldigt glad för den riktningen nu Moderaterna har tagit när det kommer till invandringen här, och för en gångs skull tycker jag, när SD gjorde ett utspel, så gjorde Moderaterna så jävla rätt. SD gick ut och sa, vilket var helt sjukt, liksom, SD gick ut och sa, vi vill ha kvalificering till välfärden för invandrare. Och det är de som får full tillgång till olika välfärdssystem är medborgare. Mm. Och sen vill vi höja kraven för medborgarskap.
Mm.
Och det här är ju någonting Moderaterna har då, det har varit en lång resa för dem. Men Moderaterna propagerade för det, faktiskt före SD. I alla fall i den kontexten vi pratar om nu. Jag tror SD har säkert haft något idéprogram där de lyft frågan. Men när man tittar på konkret politiska förslag så har Moderaterna nyligen gått fram med det. Och istället för att alla börjar den här dansen om att säga, ah, det är problematiskt...
Men alltså, i vilken del? För jag menar, uppvärdera medborgarskapet. Både det måste uppvärdera Moderaterna ha gjort sedan typ, jag vet inte fan, 2018 eller någonting.
Ah, alltså,
det
nej, nej, nej. Uppvärdera medborgarskapet har Moderaterna tyckt sen, nu ska vi se, det i den arbetsgrupp, det var 2015.
Ja, men precis. Ja, men jag tog inte tillräckligt mycket, men det, jag menar, alltså, det är ändå någonting som har gått... Det är ganska way back.
Ja, och kvalificeringen till välfärdstjänster också.
Ja.
Men det har sett lite, detaljerna ser lite annorlunda ut i de precis. Olika förslagen.
Det, liksom, det, precis. Okay. Alltså, det kommer ju fortsätta utformas. Alltså fram tills att om man tar makten och sen så blir det ett färdigt förslag, då kommer det färdiga förslaget...
Det
kommer ju utvecklas vidare mot vad det är idag såklart.
Ja. Och, men här Moderaterna, när SD gör sitt utspel, så istället för att gå ut och ta avstånd eller något sånt, utan man bara, jättebra. Vi tycker också typ så här, vi kommer kunna komma överens.
Mm.
Och det var en sån jävla stoppboll.
Mm.
Alltså de hade märkt att media var ute efter ett drev. Mm. De var ute efter ett drev. Och då SD gick ut och sa så här, nej men det är bara medborgare som ska få barnbidrag.
Mm.
Och Moderaterna bara, ja, ja, okej. Okay. Vi tycker också att man borde kvalificera sig in i välfärdstjänster. Vi kommer kunna komma överens. Mm. Och det blev en sån stoppboll istället för att Moderaterna bara, åh, det här är problematiskt. Och sen så skrivs 20 000 ledare om så här, hur ska ni tämja den här galna Åkesson? Liksom. Istället bara, ja, det är rimligt, klokt.
Yeah.
Vi kan komma överens. Och sen så tog det stopp.
Ja.
Bara, var inte rädda för media. Så kommer det gå vägen. Men det är så man borde göra. Och jag blev så jävla glad när jag såg det. Jag blev så jävla glad. Det är ju... Ja, men vi ser verkligen en ny svensk höger formeras.
Mm, så är det ju. Absolut. Och i samband med det så börjar man undra vilka man egentligen ska vara rädd för när det gäller det här demokratihotet. När Hallengren... Det här var det jag trodde du skulle prata om. Med Hallengren utan att säga att vi kommer nog inte få uppleva det vi upplevde innan februari 2020. Och liksom så här, hon börjar på något sätt cementera... Hon börjar på något sätt cementera liksom ett nytt normalläge. Så de har liksom flyttat fram positionerna för liksom vad vi medborgare kan tänkas leva med.
Gällande vad?
Ja, men alltså gällande restriktioner och så vidare.
Är du dumma alltså, i huvudet?
Ja, det får man ju... Alltså, citatet är så här, vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge, det är det vi ber myndigheterna att titta på, säger Hallengren. Och vad vi pratar om då är såklart Tegnells myndighet. Ja, jag vet att det inte är Tegnells myndighet, men ni vet vad jag menar. Och så står det vidare så här, hon tror dock att det successivt sjunkit in hos många att vi inte helt kan komma tillbaka till det samhälle som vi hade innan februari 2020. Jo, det ska vi visst komma tillbaka till. You fucking retard. Alltså, skämtar du med mig eller? Vad fan? Alltså, när vi pratar om så här demokratihot, ja. Det här är så jävla offensivt uttalande. Alltså, det här är så jävla långtgående. Alltså, vi står ut med restriktioner nu. Tro inte för en jävla millisekund att det är ett nytt normalläge. Din jävla galning.
Ja, men det här är ju också, det här är ju bara socialdemokratisk spin för att de vill behålla krisläget över valet. Ni kan ju inte, det här är så här, ni kan ju inte byta regering mitt i en kris.
Ja, men exakt. Och förstår du hur låg respekt det är för våran demokrati? Ja, förstår du hur jävla inskränkningar hotfullt det är mot våra demokratiska värden?
Ja, verkligen.
Fan,
inskränkningar mot mötesfriheten.
Från dem alltså.
Ja, inskränkningar mot mötesfriheten, inskränkningar i näringsfriheten. Bara hur många inskränkningar som helst. Ja. Som jag absolut stödjer i ett absolut nötläge, för vi behöver nå ett bra utfall. Men ja. Det här är, de vill bara behålla det för att vinna valet.
Jag vet.
Så agerar, det är ju som den här, alla de här länderna i Mellanöstern som har varit i så här permanent undantags, ja. Så här, tillståndsläge sedan 60-talet för att den ja. Lokala fascisten har tagit över.
Ja, och alltså så här, precis så. Och de ser ju såklart inte det, för det är ju vi. Det är vi, de goda, som säger det. Så ja. Då är det lugnt.
Nej,
de alltså det här är så här, det är på något sätt så här... Nej, jag vet inte fan, det här, jag blev så jävla tagen över att hon sa det. Alltså, jag kan
den
inte fatta
enda
att hon
restriktionen
sa
jag kan tänka mig att vi lever med framåt är att det finns en rekommendation att om du är sjuk och känner symptom på förkylning, så ta gärna på dig någon sån här pappersmask i tunnelbanan. Alltså, det är så här, det är den japanska liksom normen till och med innan det här. Det är det enda jag kan tänka mig att det finns en god effekt av. Och en bra norm att behålla. Rekommendation, inte ens lag. Det är det enda.
Och tvätta händerna, även fast du bara varit vid pissoaren i sjukhäven.
Verkligen. Så jävla bra att folk tvättar händerna. Men det är faktiskt lite kul. Man har ju sett mycket av så här sjukdomar försvinna. Det har ju varit så här vinterkräksjukan och allt det där har försvunnit för att folk tvättar händerna nu för tiden. Men man har ju upptäckt, vilket är kul, man har ju upptäckt att vet, smitta via ytor. Att det är typ skitlåg sannolikhet att corona smittas via. Det är bara liksom aerosoler och luft liksom. Som det smittar. Så ytor smittade jättelåg sannolikhet. Det var så här, 1 på 10 000, 1 på 100 000. Alltså det var jättelåg smittrisk för det. Så medan Sveriges viktigaste så att säga fight mot corona har ju varit tvätta händerna. Och det debunkades.
Men jag vet, men i den delen så tycker jag så här att fan, alltså så här, liksom den försvarstalepunkten för svensk linje så här, köper jag ändå i att så här, naturligtvis så växer kunskap fram.
Ja,
och man måste på något sätt så här, agera efter sin...
Jag tycker du har helt rätt. Jag tycker det är en sån billig och enkel grej. Det finns ingen nackdel med att rekommendera det.
Nej.
Så då är det bra
liksom,
att göra det.
Det är väl helt fair.
Better safe than sorry.
Sen som det inte var nödvändigt när det kom mer info. Okej. Fair enough, då det spelar
ingen
större roll. Men
vad som inte är nödvändigt, det är att vi ska ha någon form av socialdemokratisk fascistdiktatur för att de ska få vinna valet igen.
Nej, alltså då dör jag fan hellre i corona.
Det var allt för den här veckan. Vill du stötta denna podd, gå in på patreon.com/godton där du kan gå med i vår Facebookgrupp och ge små donationer, kanske $1 per avsnitt. Och du kan faktiskt välja att inte ge pengar till det avsnittet du inte tycker om. Vilken valfrihet, Per. Men vill man stötta oss på ett annat sätt så kan man gärna swisha oss. Och till vilket nummer swishar man då, Per?
123-128-1518. 123-128-1518.
Till alla er som vill följa oss bildligt så kan ni göra det på god_ton på Instagram. Där kommer man också lättast i kontakt med oss. Annars var det allt för den här veckan, så syns vi nästa vecka. Ha det gött!
Ha det bra, hej.